Frankrikes nationaldag den 14 juli och stridsflygplan flyger lågt över Paris hustak. Planen släpper ut rök i trikolorens färger. Den klarblå sommarhimlen färgas blå, vit och röd. Men årets militärparad är inte alls en alltigenom fransk uppvisning. Allierade från hela Europa med Ukraina i spetsen finns med i det som president Macron valt att kalla Europas strategiska uppvaknande. Bland annat har en svensk pilot flugit ner över dagen med ett JAS 39 Gripen. Det går några minuter. Sen dundrar 7 så kallade Rafale-plan från den franska kärnvapenavskräckningen in. Stridsflygplan kapabla att bära kärnvapen som i och med ett nytt franskt initiativ skulle kunna landa på svensk mark i händelse av extrem kris eller krig. Sverige är idag en tydlig del av Europas kärnvapenavskräckning. Så hur ser den ut och vad innebär det här för oss egentligen? Jag heter Anja Sahlberg. Det här är Konflikt om Europas och Sveriges roll i en ny kärnvapenera. Ulrika Bergqvist, efter årtionden av kärnvapennedrustning när väl ingen av oss egentligen gått och tänkt särskilt mycket på kärnvapen så verkar vi vara på väg in i en ny kärnvapenera.
Russia likes to put on a show of its nuclear capabilities.
So for years, America's nuclear strategy was built around one major enemy and now Washington is preparing for something far more dangerous. A war involving both Russia and apparently also China.
Now India may have entered a new phase in the evolution of its nuclear deterrent.
September 2025 in Beijing. China parades its military.
Ja, det här är ju en trend vi sett i hela världen en tid. Kärnvapennationaler rustas upp och utökas. Framförallt har Kina flyttat fram sina positioner.
Crossing Tiananmen Square was something never seen before. A complete nuclear arsenal. China's triad.
Och kärnvapen har ju hamnat i fokus också här i Europa.
Och här är ju kärnvapenmakterna Frankrike, Storbritannien och Ryssland förstås. Kärnvapnen och hela tänket omkring det här är ju ett arv från kalla kriget. Sovjets arsenaler mot USAs. Och NATOs kärnvapenparaply, det byggdes upp med USA som garanten för att Västeuropa skulle vara skyddat.
Mm. Och det här vågspelet med avskräckning, att ingen ska vilja riskera att anfalla den andra eftersom det skulle betyda att man i så fall förgör också sig själv. Det här har ju på sitt kanske makabra sätt ändå funkat så långt i alla fall.
Mm. Men USAs intresse för att skydda Europa, det ifrågasätts ju nu av flera skäl.
It was Greenland that in my and it continues to be that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it and with all the money we spend to help them with Russia.
Hot mot allierade.
We don't have to spend any money. We could remove all of our soldiers out of Europe.
Och USA är ju också tydligt med att man inte längre vill satsa så stora militära resurser i Europa, utan låta europeerna ta större ansvar för sin egen säkerhet framåt. Och nu har den här retoriken från USAs sida, alltså osäkerheten kring var de egentligen står, sått frön av oro också kring kärnvapenparaplyet.
While US officials insist their nuclear guarantees remain intact, President Donald Trump's ambiguity toward NATO's collective security commitments has European leaders contemplating their options.
Amerikanerna har ju försäkrat att deras roll står fast på den punkten, men avskräckning, det handlar ju ytterst om psykologi, vad man liksom signalerar. Och det är ju faktiskt inte längre bara Ryssland som tydligt visar upp kärnvapnen nu.
Och det är det här psykologiska stormaktsspelet som vi ska in i det här avsnittet. Du har varit i Storbritannien, Ulrika.
So we're going to a place with 200 nuclear...
We're going to a place with 200 nuclear bombs, yes. It's probably safe.
Men vi börjar i den franska högsommarvärmen. Två stekheta dagar i mitten av juli. Tillsammans med dig, Anja.
Så på ytan är allt som vanligt där i Paris. På stans äldsta bro, på Neuf, står en ung kille i eftermiddagssolen och sjunger cover på Ed Sheerans kärlekssång Perfect. Men några broar bort på Rive Gauche, södra sidan av floden Seine, vid Hôtel des Invalides, där Napoleon den första ligger begravd, har ett stort pressuppbåd samlats framför en röd matta och flera livesändningar pågår samtidigt på en mängd olika språk. Och så kommer de, en efter en.
Och där kommer Emmanuel Macron tillsammans med president Zelensky och får applåder. Kommer Kirsturner. Ursula von der Leyen. Kommer Ulf Kristersson. Prata länge. Tummen upp ifrån Emmanuel Macron.
En skylt lyfts fram för ett så kallat familjefoto.
Som med la coalition des volontaires déterminés à agir, står det på engelska. Coalition of the willing summit determined to act.
Det här är de villigas koalition. Det kommuniceras från det här toppmötet att en grupp länder, och Sverige är ett av dem, att man gemensamt ska bygga en europeisk kapacitet mot ballistiska robotar. Men förutom det där konkreta så är det här mötet, den här röda mattan i den franska värmeböljan, framförallt en ögonblicksbild från en ny världsordning som håller på att ta form, där Europa med Macron i spetsen försöker organisera sig, positionera sig, visa på enighet och beslutsamhet. Sen morgonen efter det här toppmötet sitter samma EU-toppar, mer eller mindre i alla fall. Ulf Kristersson har åkt hem, men de sitter på en tillfällig läktare under ett soltak på Place Trocadéro i centrala Paris, där den traditionsenliga militärparaden hålls på nationaldagen. De får bland annat bevittna den luftburna delen av Frankrikes kärnvapenarsenal, stridsflygplan av typen Rafale, som är då kapabla att bära kärnvapen. Men Ulrika, den primära kärnvapenavskräckningen i den franska kontexten, den är ju havsbaserad.
Ubåtar.
Precis.
Mesdames et messieurs.
Och det var framför en av ubåtarna i Frankrikes kärnvapenflotta som Macron levererade sitt nya tänk kring den franska kärnvapenavskräckningen i mars.
Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins le téméraire qui vous fait face.
Den strategiska ubåtsflottan vid den bunkerliknande marinbasen i Bretagne var dekoren när han höll det här linjetalet. Och anledningen till att han höll talet om den franska kärnvapendoktrinen är ju just de geopolitiska spänningarna där kärnvapnen återigen hamnat i fokus. Och det där tvivlet kring USA:s villighet att försvara Europa, som Macron själv tog upp där i talet.
Quant à nos alliés américains qui eux-mêmes modernisent leur arsenal.
Han kallade visserligen amerikanerna våra allierade, pratade om deras nyckelroll när det gäller Europas försvar, men
des priorités américaines
konstaterade samtidigt att USA har nya prioriteringar. Hans svar på allt det här är dels fransk kärnvapenupprustning. Ytterligare en kärnvapenubåt ska byggas och de franska kärnvapenstridsspetsarna ska bli fler. Men hur många man bygger kommer att hållas hemligt, sa han.
Nous ne communiquerons plus sur les chiffres.
Och allt det här är ju en del av det där spelet, att man liksom flexar kärnvapnen i syfte att avskräcka fienden.
Ja, och det han gör också där i sitt tal är att blåsa nytt liv i den del av den franska kärnvapendoktrinen som rör just Europa. En dimension som faktiskt funnits sedan den här mannens dagar.
Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige à l'ère atomique où nous sommes.
General Charles de Gaulle, Frankrikes regeringschef vid andra världskrigets slut och president under nästan hela 60-talet. Han som märkt av andra världskriget drev på för en helt självständig fransk kärnvapenstyrka. Han tvivlade redan då på att USA skulle riskera sina egna städer vid ett sovjetiskt anfall mot ett europeiskt land.
Nous en venons au point où aucun état du monde ne pourrait porter la mort chez nous sans la recevoir chez lui, ce qui est certainement la meilleure garantie possible.
Men de Gaulle menade samtidigt att det finns en europeisk dimension av Frankrikes så kallade vitala intressen, alltså den absoluta gränsen för när Frankrike är berett att använda sina kärnvapen.
Så nu markerar Macron att det där är viktigt för Frankrike.
Ja, precis. Den här europeiska dimensionen fördjupas nu, och det rör ju i allra högsta grad Sverige. För den stora nyheten i det här talet är att en rad europeiska länder erbjuds nukleärt samarbete och skydd i det som då kallas
la dissuasion avancée.
På svenska framskjuten avskräckning.
Des contacts ont été pris avec un premier groupe d'alliés.
Man sträcker ut handen till flera allierade i Europa.
Nous avons d'abord resserré en juillet dernier les liens.
Macron börjar med att berätta om hur samarbetet redan fördjupats med Europas andra kärnvapennation, Storbritannien. En viktig grundbult i det här nya franska kärnvapeninitiativet. Tyskland, som tidigare varit helt ointresserat av kärnvapensamarbete, är nu med, meddelar Macron.
Ils ont répondu favorablement à l'offre de la France.
Sen räknar presidenten upp en rad länder som välkomnar fransmännens initiativ nu.
La Pologne, les Pays-Bas,
Polen, Belgique, Nederländerna, Belgien, Grèce, Grekland, Danmark, Norge och så
la Suède,
Sverige då.
S'y joindront.
Så Sverige finns alltså med som ett av de här nio länderna.
Mm. Och så här förklarar Macron varför Frankrike bjuder in till det här kärnvapensamarbetet.
Dans ce monde dangereux et instable, pour être libre, il faut être craint.
För att vara fri behöver man vara fruktad, är något han återkommer till flera gånger. Och för att vara fruktade så måste Europa stå enade, säger han.
Il faut être plus uni.
Så genom tajtare band till Sverige och de andra länderna så vill Frankrike signalera att kärnvapenavskräckningen inte bara omfattar Frankrike utan att den också är en tydlig del av försvaret av ja, men till exempel delar av Norden eller Polen. Samtidigt är Macron tydlig med att det här inte är några säkerhetsgarantier.
Il n'y aura pas de garantie au sens strict du terme.
Så det är liksom inte ett franskt kärnvapenparaply som ska konkurrera med NATOs, utan det ska ses som ett komplement, säger han, till NATOs garantier.
La dissuasion avancée que nous proposons est parfaitement complémentaire de celui de l'OTAN.
Och Sverige och de andra europeiska länderna får inte någon medbestämmande rätt om när och om de franska kärnvapnen ska användas.
Il n'y aura aucun partage de la décision ultime.
Det är helt upp till Frankrikes president att ta beslut om att använda kärnvapen.
Elle appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français.
Så Macron visar att Frankrike är berett att dela med sig av kärnvapenskyddet och planerar för det tillsammans med allierade på ett mer konkret sätt än tidigare. Men de ändrade inget i sin grunddoktrin, alltså att de franska kärnvapnen är nationella och att ingen annan ska styra över dem.
Precis, och det är säkerligen också en förklaring till att Macron inte fått några större invändningar från oppositionen i Frankrike. Alltså, inte ens från huvudmotståndaren i nästa års presidentval, alltså Marine Le Pens nationalistparti, har opponerat sig nämnvärt. Men Sverige och de andra länderna ska ändå se det här som ett skydd. Det säger Frankrikes försvarsminister Catherine Vautrin. Jag springer på henne på pressläktaren i samband med militärparaden den 14 juli.
Så Anja, du springer på Frankrikes försvarsminister och får en intervju?
Ja, alltså, jag kunde inte låta bli att försöka ställa några frågor när hon stod precis intill mig efter en intervju med franska tv-bolaget BFM TV i samband med militärparaden där på nationaldagen. Så jag går fram.
Est-ce que vous aurez un peu de temps pour la radio suédoise ou c'est possible?
Deux minutes vraiment madame.
Deux minutes.
Och får två minuter. Och först vill hon prata om varför det är så viktigt och varför man har valt det här temat för den här nationaldagsparaden, Europas strategiska uppvaknande.
Nous avons choisi le thème du réveil stratégique de l'Europe parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe. Et notre volonté c'est que l'ensemble des européens on l'a vu hier avec
hon pratar om vikten av att Europa står enade för att utveckla ett starkt europeiskt försvar i solidaritet med Ukraina. Och så frågar jag då om det här kärnvapensamarbetet som Frankrike erbjuder Sverige och som Sverige tackat ja till. Vad innebär det konkret? Erbjuder ni garantier till Sverige, frågar jag.
Ce que la France a proposé, c'est que comme nos sous-marins se diluent dans les mers, demain dans le ciel d'Europe, nous pourrions envisager d'avoir effectivement des avions armés dans le cadre de discussions que nous menons notamment avec la Suède.
Så hon pratar om Frankrikes kärnvapenbestyckade ubåtar och stridsflygplan och börjar säga, citat, vi kan tänka oss inom ramen för de diskussioner som vi för att beväpnade flygplan, men så slutför hon inte riktigt resonemanget om vad de kan tänka sig. Utan säger som svar på min fråga att, citat, ja, det här är ett skydd.
C'est donc une protection, effectivement.
C'est une protection.
Jag frågar igen, kopplat till den där europeiska dimensionen som vi har pratat om. Men något mer uttömmande svar får jag inte. Utan att säga mer understryker hon den extremt goda relationen till Sverige och gläds över att Sverige i år har beslutat att köpa 4 franska fregatter till en beräknad kostnad av över 40 miljarder kronor.
Je ne peux pas ne pas me féliciter du choix de la Suède sur les frégates FDI qui est un choix qui nous a beaucoup réjoui et nous sommes très très sensibles à la confiance de la Suède.
Men att Sverige köper fregatter bara veckor efter att Frankrike erbjudit Sverige skydd genom sin kärnvapenavskräckning, är det en slump? Är det ett sätt att betala för kärnvapenskyddet? Jag frågar försvarsministern.
C'est totalement deux choses complètement différentes, mais je ne peux pas au moment où je suis sur un micro d'une radio suédoise.
Hon avfärdar att det skulle finnas ett samband och understryker igen sin stolthet över samarbetet med fregatterna. Och sen springer hon vidare till läktaren på andra sidan där hon slår sig ner under ett soltak tillsammans med Macron, Zelensky och gräddan av Europas potentater och statschefer. Och drygt 2 timmar av storslagen parad. Runt 6 700 personer deltar, inklusive soldater från en rad europeiska länder, bland annat från pansarbataljonen vid södra skånska regementet. 300 fordon kör förbi, 90 flygplan, ett 30-tal helikoptrar och 190 hästar. Och allt avslutas med nationalhymnen Marseillaisen. Ça va, hein? Efter paraden har jag stämt träff med en person som följt firandet från åskådarläktaren. Men som framförallt följer alla utspel om Frankrikes kärnvapensamarbete med europeiska allierade i allmänhet och Sverige i synnerhet.
So my name is Julie de Carpentrie. I'm at the end of my PhD for the Swedish Defence University. I spent the last 4 years working on the French nuclear deterrence.
Julie de Carpentrie, fransk forskare med fokus på kärnvapenavskräckning vid Svenska Försvarshögskolan. Och det tillsammans med henne jag försöker reda ut vad det här kärnvapensamarbetet som Frankrike erbjuder, vad det betyder konkret för Sverige.
The French actually have shown up with very practical, very concrete examples.
Även om det liksom håller på att utarbetas i detta nu, så finns ändå vissa konkreta delar som är kända och som ger en fingervisning om vad det handlar om.
So this is the creation of the regulation consultation groups.
Så företrädare för de här 9 länderna som ingår kommer ha regelbundna samråd, säger Julie de Carpentrie. Och där pratar man bland annat om eskaleringshantering.
So escalation management is how to deal with the conflict below the nuclear threshold.
Alltså hur man hanterar konflikter innan man når en kärnvapennivå.
That has been a big deal for a long time. The French has been a little bit reluctant to talk about escalation management. Like, what do we do? How do we do? How do we intensify violence? If they do this, what do we do? You know, like something like that. And so now what's going to happen is that there will be specific coordination with European partners. And then the French has also invited.
Sen har fransmännen också bjudit in europeiska partners att observera eller öva inom ramen för den franska kärnvapenavskräckningen.
Especially the poker exercise.
Så enligt Julie de Carpentries uppgifter är samarbetspartners inbjudna till regelbundna militära övningar med den franska luftburna styrkan i det som kallas operation poker, där man simulerar ett luftburet kärnvapenanfall och samtidigt visar upp den franska avskräckningen.
So the poker exercise is an exercise that's taking place several times a year, like roughly 4 times a year. It's a very big operation. Now there will be an integration of allies' conventional capabilities in the French nuclear deterrence mission.
Och så kommer hon till den del i det här franska kärnvapensamarbetet som är, kan man väl säga, mest kontroversiellt.
The big thing of course is to allow France nuclear capable aircraft, so right now is the Rafale, to be deployed aboard to increase visibility, which we call nuclear signaling.
Så det här är ett samarbete som öppnar för placering av franska kärnvapen i Sverige. I alla fall tillfälligt.
Men det vi hört från svenska politiker hittills, det är ju att vi inte ska ha några kärnvapen placerade här. Åtminstone inte i fredstid.
Ja, det där har ju varit väldigt tydligt.
Det är inte aktuellt att basera franska kärnvapen på svenskt territorium i fredstid.
Men här kan ju frågor uppstå. Vad är fredstid och vad är krigstid? För gränsen mellan krig och fred har ju blivit mer luddig i alla fall i samband med att Europa blivit allt mer indraget i kriget i Ukraina. Många beskriver ju det som att vi allt mer befinner oss i en gråzon. Så vad gäller då, undrar jag. Julie de Carpentrie ger sitt svar på det här.
So in when we talk about nuclear strategy, we are past the gray zone. We are on a certain level of intensity of violence, a use of violence and is really high.
För att det skulle bli aktuellt med franska kärnvapen i Sverige så ska vi ha gått in i en extrem kris eller högintensivt krig, säger Julie de Carpentrie. För förflyttning av kärnvapenkapabla stridsflygplan är ingenting som går obemärkt förbi. Alla kan följa det.
They will be followed, they will know exactly what's going on, how many of them they are. We can see everything from space. That is an extremely strong signaling. You will not do that when you don't need to do that, because you have no idea how the opponent might react.
Så det är inget man gör om man inte måste, säger hon. Alltså det är en kraft kraftfull kärnvapensignalering och en påtaglig risk då man inte vet hur motståndare skulle svara på det.
Are you ready to take this risk for a simple gray zone conflict? I don't think so. You have other steps in the middle.
Så Frankrike satsar på sitt kärnvapenskydd för sig själva och för Europa. De utlovar inte några garantier, men Frankrikes försvarsminister sa till dig, Anja, att det här kärnvapensamarbetet ändå ska ses som ett skydd. Men har vi något att förlora på det då, Anja?
Jag frågade kärnvapenforskaren Julie de Carpentrie vid Försvarshögskolan om det här, och hon pekar på flera saker.
Unfortunately, once you enter what we call a nuclear dialogue, once you enter the nuclear discussion, you become part of a nuclear planning on the allies side but also on the enemy side.
Att bli en del av en kärnvapenplanering innebär också att man riskerar att bli ett mål för fiendesidan, säger hon.
I have no idea how it's going on in Moscow, but once you become part of the nuclear deterrence game, you become part of the planning on both sides. And that includes, might include targeting.
Så det är en aspekt. Men den största risken med det här är kanske att det ska ge USA med Trump i spetsen en möjlighet att ytterligare kliva tillbaka, säger Julie de Carpentrie.
What I've heard is that the French, they should be a little bit more careful in not pushing NATO and the US too far away. Maybe the President Macron should not offer the US with his speech the opportunity to take off. That will be tragic for France, for NATO, and of course for Sweden.
Och någonstans här så börjar man ju känna ett starkt behov av att höra våra svenska företrädare om Sveriges roll i den här nya kärnvapeneran.
Ja, jag begav mig till Försvarsdepartementet och träffade Pål Jonsson, Sveriges försvarsminister.
Som en första fråga, var det självklart för Sverige att acceptera Frankrikes erbjudande om framskjuten kärnvapenavskräckning? Vad ger det Sverige, skulle du säga?
En djupad insikt i europeisk säkerhetspolitik och framförallt den franska kärnvapenavskräckningen. Och det är helt naturligt för oss att föra en dialog med Frankrike kopplat till strategisk avskräckning. Det här är ju framförallt symptomet på det ryska agerandet, och det är det som också har skapat behovet av även det här initiativet. Vad vi återkommande ser att Ryssland övar med kärnvapen på annorlunda sätt än andra länder, att man investerar i sin kärnvapenförmåga, att man hotar med kärnvapen som inte andra länder gör, och att man också lämnar rustningsavtal. Och då måste Europa både ta ett större ansvar för säkerheten men också öka den strategiska avskräckningen med konventionella och nukleära medel.
Mm. Nu är det ju inte bara en dialog, utan det finns ju en hel del konkretion i det här samarbetet också. En del är att det öppnar för franska kärnvapen på svensk mark. Inte i fredstid har ni varit väldigt tydliga med. Men skulle du kunna förklara vad det skulle kunna vara för ett scenario då vi skulle kunna se franska kärnvapen på svensk mark?
Den doktrin som jag sagt, den gäller ju för fredstid, och vi befinner oss ju i det i folkrättslig bemärkelse naturligtvis i fred nu, utan det är ju händelse att Sverige skulle hamna i krig. Då utesluter vi ju inga medel som kan gynna Sverige och svensk säkerhet och Sveriges överlevnad, så det är ju hela tanken med den doktrin som vi har.
Och sen, Ulrika, så frågar jag försvarsministern om det där som vi hörde tidigare, att nya nukleära samarbeten gör att Sverige blir en måltavla i fiendens ögon på ett nytt sätt. Men då pekar han på att Sverige liksom redan har tagit ett steg in i kärnvapensamarbete i och med NATO-inträdet.
Sverige ingår ju som NATO-allierad i konventionell och nukleär planering, och det är helt naturligt att vi gör det. Vi kan inte ha ett läge där bara Ryssland disponerar kärnvapen och de allierade inom NATO inte har den här förmågan. Frankrike vill ju bidra i ökad grad för detta, så välkomnar vi det, och det är helt naturligt att vi har den här dialogen med Frankrike och att vi till exempel har övningar med Frankrike på det här området.
Mm. Det finns ju de i Europa som uttrycker oro över det här franska initiativet, att det skulle kunna ge USA en förevändning att dra sig tillbaka mer från Europa och NATOs strukturer. Mm. Vad säger du om det?
Att vi naturligtvis förde en dialog även med USA kring det här innan vi ingick i det här samarbetet. Och Frankrike har ju varit väldigt tydliga med att man inte har förmågan att ersätta den utvidgade strategiska avskräckningen som USA representerar. Och som USA är tydliga med att den ligger fast också. Så det faktum att detta också har välkomnats av USA och NATOs generalsekreterare. Och att detta inte är ett substitut utan ett komplement till det arbete som sker inom NATO. De riskerna som påtalas, jag tycker är mycket mindre. I ljuset av att detta inte sker med någon kritik från USA, utan man tycker att det är naturligt att Europa och inte minst Frankrike också tänker mindre franskt och mer europeiskt även på det här området.
Litar du fortfarande på USA som garant för Europas säkerhet? Jag tänker att USAs president har vid tillfällen hotat allierade i Europa, Grönland och Danmark till exempel. Mm.
Ja, det gör jag. På grund av återkommande upprepningar från den amerikanska administrationen. USA är tydliga just på artikel 5 och inte minst den strategiska avskräckningen, att den ligger fast. Mm.
USA är redo att offra sina egna städer för till exempel Stockholm. Är det fortfarande din känsla?
Att den strategiska avskräckningen ligger fast och artikel 5 gäller. Det har ju administrationen varit tydlig med senast vid Ankara-toppmötet.
Sverige har ju ingen egen kärnvapendoktrin som Frankrike, men Försvarsmakten både planerar för och övar på hur Sverige kan stötta allierade med kärnvapen.
Ja, och Ulrika, du har ju träffat någon som jobbar med hur Sverige ska hantera sin nya kärnvapenroll lite mer hands-on.
Mm, överste Edvard Hallenborg, som fram till nyligen jobbat med kärnvapenavskräckning på Försvarshögkvarterets strategienhet.
Vår strategi är del av NATOs strategi som en allierad, och det är just därför det är så viktigt att vi förstår hur NATO tänker, hur NATO agerar och hur NATO planerar, så att vi själva kommer in sömlöst i den planeringen och tankarna. Både för att förstå, men även hur vi kan bidra, både med militära medel men även politiska i beslutsprocesser och allting. Så den resan är påbörjad och den sker med hög hastighet just nu här.
Sverige kom ju in i NATO i en tid när allt går fort. 2025 deltog vi för första gången i NATOs årliga kärnvapenövning Steadfast Noon, och svenska JAS Gripenplan fick då i uppgift att eskortera allierade stridsflyg som kan bära kärnvapen.
Det bärs inga riktiga kärnvapen under övningarna. Men det var del av eskorten och skyddet av de här kärnvapenstyrkorna.
Så det svenska luftförsvaret får i uppgift att skydda kärnvapnen helt enkelt. Men man undrar ju, Ulrika, kommer det här funka ungefär på samma sätt då när det gäller det franska kärnvapensamarbetet?
Ja, exakt vilka uppdrag Försvarsmakten får i olika fall är ju upp till politikerna att bestämma över, och där pågår ju fortfarande den diskussionen. Men det vi gör i NATO är väl ändå en sorts ledtråd till vad vi skulle kunna bidra med i samarbetet också med Frankrike. Mm. Och Sveriges roll i kärnvapenavskräckningen kan också handla om sånt som underrättelsearbete.
Vi skulle kunna bidra med rymd- och satellitinformation avseende vad motståndaren gör eller inte gör. Vi skulle bidra med specialförband eller till exempel att slå ut motståndarens sensorer eller verkansplattformar, så att man säkerställer att den här nukleära operationen lyckas.
Och en viktig del av en kärnvapenstrategi är ju att ha fungerande luftförsvar. Och där satsar Sverige stort nu.
Det är ju ett sätt att möta ett hot som skulle kunna komma från till exempel Ryssland. Den luftförsvarsförmågan byggs upp i flera lager. Men bland annat de här nya franska fregatterna som Sverige nu köper kommer bli en integrerad del av det.
Så de där fregatterna som Sverige nu köper av Frankrike har en roll i kärnvapenavskräckningen?
Ja, en rätt viktig roll enligt Edvard Hallenborg. För de skulle också kunna användas offensivt för att slå ut ryska taktiska kärnvapen som de idag har möjlighet att placera på sina fregatter i Östersjön.
Man kan försvara sig mot inkommande robotar, men man kan även gå den andra vägen och identifiera och slå ut den skjutande plattformen innan den hinner avlossa robotarna. Och då kan man vara proaktiv istället för reaktiv.
Och från ett rent militärt perspektiv, är det franska initiativet ett bra komplement till NATOs kärnvapenstrategi, menar Edvard Hallenborg.
Det är intressant för Sverige och NATO och Europa därför att det ökar antalet osäkerheter för en motståndare. För om man nu har fler aktörer som tar ett större ansvar och det kan ske från verksamhet från olika platser som då är nytt jämfört med tidigare, då skapar man en osäkerhet för motståndaren och det kan då bidra till avskräckning. Och det är dit vi vill komma. Vi vill att avskräckningen ska räcka. Vi vill inte gå in i försvar helst, utan avskräckning ska räcka. De har ju nått målet.
Vi ska vidare på resan genom Europas avskräckning i den här nya kärnvapen-eran. För Västeuropa har ju som sagt två kärnvapenmakter. Förutom Frankrike så har ju även Storbritannien kärnvapen.
Och historiskt sett så har ju de här två nationerna haft ganska olika sätt att se på sin kärnvapenförmåga. Medan Frankrike som vi hört har byggt upp det här som en nationell kapacitet, där de först nu på riktigt sträckt ut handen till ett antal länder, så har Storbritanniens kärnvapen alltid tydligt placerats i NATOs regi. Medan USA har varit britternas traditionella homie i kärnvapensammanhang. Och vi ska komma till vilken betydelse det där har nu, men vi börjar här.
I Skottland.
Ja, jag tänkte att vi ska förflytta oss så nära de brittiska kärnvapnen vi faktiskt kan. För att samtidigt få en liten bakgrund till varför de har andra förutsättningar än de franska.
This is where it starts.
Well, this is where all of Britain's nuclear bombs are stored. I can't slow down and stop here because it gets surrounded.
Jag sitter i en varm, knarrande bil i passagerarsätet bredvid David Kelly.
Now you get a bit better view of the scope of the base now.
Han är pensionerad IT-ingenjör och en het sommardag kör vi på en smal slingrig väg i högländerna norr om Glasgow.
Fast lane is where the submarines stay. Coolport is our nuclear bomb store. But you can see practically none of it. It's mainly underground where the nuclear missile bombs are stored. So we have about 200 nuclear bombs stored there.
Det är här vid två skotska fjordar som de brittiska ubåtarna och kärnvapnen finns. Enligt de officiella uppgifterna omkring 200 stridsspetsar som kan avfyras från någon av de ubåtar som ständigt gömmer sig i havsdjupen. Vi kliver ur bilen och tittar ut över Gerlochfjorden. Det här är en fantastiskt vacker plats. Böljande gröna kullar som genomskärs av fjordens vatten.
So we're standing at Gerloch Head, which as the name suggests is the top of the Gerloch, a sea loch or fjord, which is where the Faslane nuclear base is. We're on the opposite side of the loch from Faslane and we're looking at the base.
Mitt emot oss på andra sidan den här smala fjorden så ligger Faslane, hemmabas för Storbritanniens fyra kärnvapenbestyckade ubåtar. Det ser ut som en mindre ort.
They're still building the accommodation for the thousands of extra sailors who will work from here. New admin buildings there. We don't truly know what they all do because of course it's a secret, yeah? But there's a great deal to do to keep submarines like that at sea.
Lägenhetskomplex i ena änden av basen där sjömännen bor med sina familjer och i den andra örlogsvarv för att kunna reparera och underhålla de svarta undervattensvidundren. Jag har gjort en förfrågan om att få göra ett regelrätt besök. Det hör inte till vanligheten att de släpper in journalister på basen så jag får nej. Men det är ingen hemlighet att den ligger här.
It's surrounded by a series of buoys and barriers so that you can't just sail in there in a dinghy, right? That's protected.
Militärpolis patrullerar på både land och i vattnet för att hindra obehöriga att närma sig basen. Ubåtarna, de ser vi inte. De är troligen gömda i någon av varvets torrdockor. Och basens tusentals anställda har en huvuduppgift.
The main purpose here is to keep one submarine at sea with nuclear missiles with about 50 people on board.
Att se till att en av de här kärnvapenubåtarna med sina 50 besättningsmän alltid är redo att avfyra kärnvapen från en okänd position till havs.
You're looking at what looks like a small city to actually administer all of that.
Så bara så jag hänger med här. Alltså britterna har ubåtar men inga kärnvapenkapabla flygplan, alltså som de franska Rafale-planen, Ulrika.
Nej, inte för närvarande i alla fall. Så det gör att britterna har lite svårare att liksom fysiskt visa sitt stöd runt om i Europa.
Okay, we have submarines. It's a lot harder to signal with submarines because the whole point is you ideally shouldn't know where they are.
Daria Dolsikova är analytiker med fokus på kärnvapen och avskräckning på den brittiska tankesmedjan Rossi som bevakar just säkerhets- och försvarspolitik. Just nu pågår liknande diskussioner i London som de Macron står för i Frankrike, säger hon. Politiker och forskare funderar på hur Storbritannien kan markera att de brittiska kärnvapnen de finns där som ett skydd också för resten av Europa, säger Daria Dolsikova.
What additional messages can the UK send and how can we send them to make it clear to our non-nuclear allies that our nuclear deterrent is committed to European security.
Det här är något hon tycker är viktigt och hon bryter faktiskt semestern för att svara på mina frågor. Därför är det lite kastljud. Mm. Traditionellt sett så är det ju USA som då är Storbritanniens viktigaste allierade på kärnvapenfronten.
So the UK, unlike France, does commit its nuclear forces to the defense of NATO.
Men Frankrike och Storbritannien har tagit ett historiskt steg i kärnvapensammanhang den senaste tiden.
In a striking shift for European defense, Britain and France have agreed to coordinate their nuclear arsenals for the first time.
From today our adversaries will know that any extreme threat to this continent would prompt a response from our two nations. There is no greater demonstration of the importance of this relationship.
För sommaren 2025 så skrev Frankrike och Storbritannien under ett gemensamt avtal, Northwood-deklarationen.
Ja, det här var ju något som president Macron verkligen lyfte fram i sitt tal i mars. Alltså, han beskrev hur samarbetet mellan de här båda länderna har fördjupats.
Och Daria Dolsikova, hon ser det här som en viktig markering. Även om det återstår att se exakt vad som kommer ut av det här samarbetet rent konkret. Men om fransmännen oroar sig för Europas beroende av USA på kärnvapenområdet så har britterna en större anledning att fundera över sin relation till amerikanerna. För medan fransmännen alltså har en helt egen kärnvapenstyrka behöver britterna amerikanernas hjälp för att kunna avfyra sina kärnvapen. De har egna ubåtar och egna kärnvapenstridsspetsar, alltså det som exploderar. Men själva kärnvapenroboten, missilen, den är amerikansk.
Så utan USAs hjälp så har britterna kärnvapen men kan inte skjuta iväg dem?
Ja, och det där gör ju att det går att ifrågasätta hur självständigt kärnvapenlandet Storbritannien egentligen är i förhållande till USA. Mm. Och att det där är en extra känslig fråga. Det märks när jag ställer den till analytiken Daria Dolsikova.
Is it correct to say that the UK depend on the US to have a functional nuclear capacity?
Ah, that's my favorite question to answer.
Hon har fått svara på den otaliga gånger.
So there is this perception that I hear from allies all the time that the UK's nuclear deterrent is not independent, that it is dependent on the United States. Now that is an incorrect perception.
Men hon menar att det är fel att säga att Storbritannien inte är en oberoende kärnvapenmakt eftersom de har en affärsuppgörelse med USA där de hyr och betalar för missilerna.
So the Americans aren't giving us these missiles because they're being nice. It's actually part of an agreement to pay for them. Plus the deterrent is also operationally independent.
Visst. Kärnvapenroboten Trident-missilerna är amerikanska, men rent operativt sköter britterna allt själva, säger hon. Och påminner om att det är den brittiske premiärministern som ändå avgör när och om de ska avfyras. Men vad händer om president Trump vill något annat än britterna? Eller om USA plötsligt ändrar sig och inte längre vill leverera kärnvapenrobotar till Storbritannien? Just den frågan har Daria Dolsikova fått från kollegor på flera håll den senaste tiden.
And they said, the US isn't giving us these missiles because they're being nice. We have an agreement. We're paying for them. Right? So this is a very close bilateral two-way relationship.
Så hon litar helt enkelt på att Storbritannien och USA har ett avtal om det här och att det då är det som gäller.
Mm. Medan andra både i och utanför Storbritannien menar att det här också ger USA ett påtryckningsmedel mot britterna i utrikes- och försvarspolitiken.
If it wasn't for the base, everybody in the world would like to live here.
Tillbaka vid Gaelochfjorden i Skottland. Där jag och David Kelly står mitt emot kärnvapenbasen finns det mest bara vildblommor och vackra sommarhus.
It's absolutely gorgeous. It's a lovely day. The sun is out. We can hear the bees humming in the wildflowers when they lay by the side of the road. It's such a shame. It's an absolutely beautiful part of the world. But it's not ours. It belongs to the Ministry of Defense. Yeah?
Så skotsk idyll. Men marken där basen ligger ägs av Storbritanniens försvarsmakt.
Alltså, den här David Kelly verkar inte vara helt nöjd med det.
Nej, verkligen inte. Han tillhör de som länge kämpat mot kärnvapen på skotsk mark. För kampen för självständighet och emot kärnvapen har gått hand i hand i Skottland. Och det finns en anledning till det som är kopplad just till USA och de historiska händelser som gjorde att kärnvapnen placerades just här.
At the stroke of a pen, Trump could say, we're cancelling the contract. And the UK has no missile system. It has warheads it can't use.
Så beroende förhållandet till USA när det gäller en så avgörande försvarsförmåga har kommit fram i ljuset nu med en oberäknelig Trump vid makten. Och det är inte enbart de allierade i Europa som är oroade.
This is still of great contemporary significance because that is still where we are now.
Isabel Lindsay är tidigare politiker för Scottish National Party och antikärnvapenaktivist. Vi ses i skuggan av träden på en kyrkogård av alla ställen i centrala Edinburgh.
There's plenty of shade here, lots of gravestones you can choose from.
Yeah. Med sina 82 år kan man nog lugnt påstå att hon har varit med ett tag. Så hon är en av dem som följt historien med de brittiska kärnvapnen från allra första början.
In the early 1950s, the UK tested its first atomic bomb. I was actually secretary of the local Scottish CND group.
Storbritannien gjorde sitt första atomvapentest på 50-talet. Samtidigt föddes proteströrelsen och 16-åriga Isabel blev ledare för den skotska grenen av antikärnvapenkampanjen CND, Campaign for Nuclear Disarmament.
I had some family background because my father had been with British troops who went in to Hiroshima not long after the bomb had been dropped.
Isabel Lindsays pappa var stationerad utanför Japan i slutskedet av andra världskriget och blev en av de första brittiska soldaterna att gå i land strax efter att atombomberna fallit över Hiroshima och Nagasaki.
I still have a melted beer bottle that he picked up on the edge of the city.
Han kom hem med små kimonos till Isabel och hennes syster och en smält ölflaska som han plockat upp i utkanten av Hiroshima som en påminnelse om bombens förstörelsekraft.
You kind of thought, my goodness, if that's what it did to glass, what would it have done to the people who were there? And this was just the outskirts of the city, not the center of the blast. There was nothing much left of the people in the center of the blast.
Isabels pappa, han glömde aldrig det han fick bevittna och själv växte hon upp med hans berättelse.
Was he opposed to nuclear weapons?
Yes, yes.
Och i november 1960 så kom beskedet som plötsligt placerade Skottland i centrum för kärnvapendebatten.
The Prime Minister Harold Macmillan announced that Scotland was going to get a major UK base in 3 months.
Utan någon förvarning meddelade den dåvarande brittiske premiärministern Harold Macmillan att det skulle byggas en kärnvapenbas strax norr om Glasgow.
There was no choice, no arguments. This was a done deal.
Amerikanerna behövde en europeisk kärnvapenbas närmare Sovjetunionen. Skottarna tillfrågades aldrig, trots att basen på amerikanernas begäran placerades knappt 5 mil norr om Skottlands mest folkrika stad, Glasgow.
And of course, this resulted in a huge expansion of protest in Scotland. Because there was the feeling, just the general feeling of opposition to nuclear weapons, but also the feeling that Scotland was just being treated as a disposable place.
Så protesterna mot kärnvapen grundades i känslan av att Skottland behandlades som mindre värt, att regeringen i London struntade i både befolkningen och naturen.
Had we known the reality behind this decision, we would have been even angrier.
Och i den här berättelsen finns också förklaringen till det där beroendet av USA som britterna dras med än idag.
And the real story was that Britain did have nuclear warheads, but it had tried to develop its own missile system, Blue Streak, which failed.
Det här var ju början av kärnvapeneran och britterna hade lyckats tillverka egna kärnvapenstridsspetsar, men inte själva robotsystemet som skulle avfyra dem. Så Macmillan, han vände sig till president Eisenhower för att be om hjälp.
The Americans said, well, yes, we'll agree, but only if we get the holy lock.
Och USA:s president svarade att visst, britterna kunde få tillgång till det amerikanska robotsystemet, men då ville de ha rätt till en amerikansk marinbas i Skottland i utbyte. Det slutgiltiga avtalet skrevs under av John F. Kennedy och Macmillan och gav britterna teknik för att avfyra kärnvapen från ubåtar, och i utbyte fick USA sin ubåtsbas i Skottland.
The UK has tried to hide this for decades, has tried to say we are an independent nuclear power.
Så för Isabel Lindsay, till skillnad från analytiken vi hörde tidigare, så är det självklart att Storbritannien inte är och aldrig har varit en oberoende kärnvapenmakt.
They have never been an independent nuclear power since that decision to go to the US and plead to have their missile system.
Och Anja, om skottarna skulle få bestämma över sin egen försvars- och utrikespolitik, så skulle Storbritannien bli av med sin kärnvapenbas. Mm. I Skottlands moderna parlament i Edinburgh träffar jag 2 politiker som har olika partitillhörighet men förenas av sitt motstånd till kärnvapnen.
I'm Cara McKee, I'm an MSP for West Scotland and I'm a Scottish Green.
Skottland har ju självstyre i många frågor. Försvar är inte en av dem. Men det finns en levande debatt kring just kärnvapnen här. Och en klar majoritet emot. Större nu än någonsin tidigare.
The nuclear weapons are 28 miles away from our biggest city. Glasgow has about 650,000 people. And those people are all at risk.
Att ha kärnvapnen placerade några mil norr om Glasgow är inte något miljöpartisten Cara McKee ser som ett skydd för den skotska befolkningen, utan som ett hot.
They are weapons that we are hoarding with no intention of using, thank goodness, and they are just a huge waste of money.
Paul McLennan, han företräder Scottish National Party och är tidigare minister, men den här parlamentsomgången har han fått i uppgift att samordna partierna i kampen mot just kärnvapen på skotsk mark. Ett självständigt Skottland är den enda möjligheten att bli av med kärnvapnen som han ser det.
The ultimate goal would obviously be removing nuclear weapons from Scotland. That's not something that we have the ability to do just now within the devolved parliament, but an independent Scotland would have the ability to do that.
Och det här är någonting han tror på. Trots att SNP räknas som ett försvarsvänligt parti, är för NATO och vill stärka försvaret av Skottland, men då inte med kärnvapen.
When Scotland becomes an independent country, we would obviously have to look at how to strengthen our naval defence, how do we have to strengthen our armed defences, but in a conventional matter, not in terms of having a nuclear deterrent.
Så relationen till USA är såklart en utmaning för Europas kärnvapenavskräckning framåt. Men börjar man skrapa på ytan så finns det såklart långt fler. Mm. Men det får bli andra avsnitt, Anja.
Ja, för här sätter vi punkt för konflikt om Europas nya kärnvapenera. Podden släpps från och med nu på lördag månad. Följ gärna konflikt i Sveriges Radios app och slå på pushnotiser så missar du inga avsnitt. Tekniker var Kalle Hedlund. Avsnittet gjordes av Ulrika Bergqvist och mig, Anja Salberg.